Jag tänker på en liten teckning som eller det är två teckningar som hänger in rätt långt in i mitten av utställningen där hon har gjort något schema och med bilder då 1, 2, 3, 4. På den första så är det då en ben, ja, avbrutet ben, lårbenshals eller någonting, stenålderns verktyg. Sedan är det, och det är en hand som håller den här. Sen är det en hand som håller ett ljus, en hand som håller en glödlampa, det är nummer 3, och sedan en hand som håller kuken. Och det här ljuset återkommer också i flera målningar. Både i, som ficklampa, en ficklampa som tittar på en erigerad kuk. Den finns med som glödlampor också. Och jag vet, det, där, alltså det får mig att känna att det här är ljus, upplysning, kraft. Vrede över att det kanske egentligen inte får vara den som kan hålla i styrpinnen just som ja, kvinnlig konstnär till en början. Men samtidigt så tror jag att ja, det finns någonting som går igenom att hon genom att bryta ner såväl kvinnligt som manligt och egentligen bara koncentrera sig på full kraft och force pressar sig igenom de här tiotalet år som hon är verksam och in i det här maskinmåleriet, vidare in i de här instruktiva, instruktionsartade målningarna som på sätt och vis kan påminna en hel del om de väggteckningar som vi kan se på Magasin 3 också då, som är signerade Sol Lewitt.
Men just det här, det är därför jag kan känna, jag kan vara väldigt lycklig över att jag äntligen får se hennes verk. Jag håller med dig om risken för kanonisering och idealisering. Men jag blir samtidigt, jag blir så sorgsen också. För hade vi fått se henne plus alla andra som vi inte har fått se under 70, 80, 90-talet så hade det här mentala konstlivet sett annorlunda ut. För att det är ju inte bara Lilo Sahn vi inte har sett fått se, utan det är också Yoko Ono, Marie-Louise Ekman och Magdalena Bakanovic och Lotte Laserstein och Lee Miller som nu ställs ut på Millesgården och Lena Kronqvist och hur många som helst. Som hade kanske öppnat en bild för värld för nya diskussioner, gjort det mer tillåtet att jobba med samtidigheter. Tom Friedman jobbar också med samtidighet, ja, men han hänger upp i luften allt möjligt på ungefär en meny. Och det finns också hos henne den här avhierarkiseringen av metoder. Och om hon går på en näsa och näsan plötsligt visar sig bli ett vansinnigt läckert måleri, och då låter hon måleriet sitta kvar på näsan och struntar i allt annat. Alltså hon tar inte kontrollen riktigt heller.
Jag tänkte, det glömde jag säga, publiken, ni är ju naturligtvis välkomna att komma in med frågor här om en liten stund. Men jag tänkte att ska vi ta och göra en jämförande runda här mellan de två konstnärskap som vi har här i block 1. Om vi kan se, vad är det som specifikt skiljer och vad finns det för någonting som förenar?
Alltså, Lilo Tsano befinner sig i en oavlåtlig kamp med den miljö och den tid som hon lever i. Som naturligtvis är full av hinder för en kvinnlig konstnär. Och där det är väldigt tydligt hur hon arbetar med och hur hon kämpar med de här hindren. För Tom Friedman finns det inte riktigt några hinder, skulle jag säga. Det är den stora skillnaden.
Jag tog fasta på en fantasi som jag fick när jag såg Tom Friedman. Jag brukar aldrig fantisera kring konstnärens garage. Men det gjorde jag faktiskt med Tom Friedman, eller hans förråd, eller var han nu gör av de här sakerna som han har tillverkat och som han måste stoppa undan efter det att utställningen är slut och den ska monteras ner. Alltså, det finns väldigt mycket av rekvisita och staging över Tom Friedman. Jag skulle absolut inte få en sån fantasi kring konstnärens garage när jag ser Lilo Sano, därför att det finns så mycket närvaro. Det är inte det här att aktivera några föremål, slänga upp dem i luften, utan det är så mycket närvaro i hennes måleri, framförallt teckningar. Ja.
Ja, nej, men vi pratade lite löst om det här staging och rekvisita. Mm. Och, det är väl också så att olika utställningssammanhang också föder fram ett sätt att föder fram en viss typ av verk. Och jag kan ju då uppleva i mycket kanske internationell samtidskonst där man då exponeras i stora rum, biennalsammanhang, att man helt enkelt iscensätter att det är en stage, det är rekvisita, och det här är verk som man ska omvälvas av ganska så omgående. Men sedan så är det så att man också ska göras beredd att gå vidare till nästa omvälvande upplevelse. Och att det här, jag kan ju säga som så här, att jag har svårare att ta med mig Friedman hem och kanske inte fantisera om garaget på det här sättet. Lilo Sanos teckningar, de tar jag med mig hem. De känner jag känns användbara, fruktbara. Också lite granna faktiskt utanför sin tid. För flera av verken kan jag ju då, i målningarna och i konceptkonsten kan jag ju se att hon är barn av sin tid och ingår i sin dåtida samtida dialog. Men jag tycker att de här teckningarna har så pass mycket kraft i sig att de faktiskt skuttar in och gör sig väl i vår tid och utmärkt. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att de är märkligt tidlösa egentligen.
Men Friedman kallar ju också sitt system för öppet system, det vill säga att alla objekten samspelar med varandra, medan jag har också en känsla av att Lilo Sano lägger ner så stor kraft i varje verk. Så om Tom Friedman arbetar upp en liten vardagsdetalj i ett annat material och han gör den, så, och när hon bygger upp en liten mutter med en bult och en mutter, då förkroppsligar hon det här och gör det här otroligt dramatiskt till en hel förening av kropp och människa. Och som ju är en kommentar naturligtvis till hela den manliga normen som hade bestämt att en tanke åt gången, ett ämne åt gången. Och hon går emot det. Och hon jobbar också upp i jätteformat och gör det som avvek från minimalismen med minimalismens form och jätteformat.
Ja, vad säger ni? Ska vi släppa in publiken en stund här?
Jag skulle bara vilja påpeka att jag tycker att att Lilo Sano-utställningen är en bedrift om det här museet. Faktiskt, det här är en typ av utställning som görs som man säger att man gör betydligt oftare än man gör det. Det vill säga att det är en forskningsinsats. Ja. Man tar fram någonting som man inte har kunnat se tidigare. Och sen så bygger man en utställning och presenterar det på ett sätt som gör det begripligt. Alltså det här behöver man inga konstrecensenter för att förstå. Därför att det är uppbyggt på ett sånt sätt att man färdas genom hennes verk. Så att när man kommer fram till de här abstrakta och liksom mer möjligen svårtillgängliga sakerna då. Då har man liksom gått igenom det som Lilo Sano aldrig själv visade, men som är mycket tydligare med vad det är som händer inom henne och vad hennes konst egentligen går ut på, handlar om och vad det är hon slåss med. Liksom. Så då förstår man de abstrakta verken också. Så att jag tror, ja, det var
absolut
vad det jag ville
bra sagt
inflika.